och det är lördag och här är P1-morgon en timme framöver. Pia Fredén heter jag. God morgon och välkomna. Georgiens parlament har valt ny president nu på morgonen, men den sittande som har folkets stöd vägrar avgå. Vi är på plats. Och hur skulle vårt elsystem klara en attack liknande den som Ukraina utsattes för av Ryssland igår? Och så om den terrorrättegång som pågår just nu i Stockholms tingsrätt.
Deltagande i terroristorganisation grovt brott. Brottet är grovt eftersom deltagande har skett inom ramen för en särskild farlig terroristorganisation, IS, inom vilken det finns vilja och förmåga att begå upprepade fall av terroristbrott.
Svenskt Lucia-firande i Tokyo och tonsättaren Allan Petterssons många symfonier som får nytt liv ska vi också hinna med. Och vi börjar i Syriens huvudstad Damaskus. En vecka har gått sedan HTS-ledaren al-Jolani utropade seger i landet med ett budskap om enighet och rättvisa för det syriska folket efter över 50 år i greppet på diktatorn al-Assad. Med oss nu har vi Lina Mahlers, Ekots medarbetare. Lina, firar människor fortfarande på gatorna, eller?
Inte just nu. Du ser, nu verkar det vara vardagsliv som återgår här på morgonen i Damaskus. Till sent igår kväll så var folk ute och firade på gatorna.
Och är det rebellerna folk hyllar eller är det själva revolutionen?
Rebellerna skulle jag säga, men de ser inte det. Många ser också rebellerna som en del av revolutionen. Det är samma sak, sa en man som jag pratade med här tidigare i morse. De här rebellerna stammade ju ur från början en revolution mot Bashar al-Assad och det styret. Men det är många här som tackar dem.
Hur märks det då i Damaskus att det är islamistiska rebeller som styr?
De syns ju överallt. De står i en del vägspärrar. Vi ser bilar som är insmorda i som en slags lera som de då har använt i för att de då inte ska synas från luften från olika provinser i Syrien som står här. Alla institutioner en del institutioner har bytts ut. Trafikpolisen till exempel är en ny trafikpolis. De har sagt att de ska öppna upp för den gamla att komma tillbaka. Nu står utanför en polisstation här också där det då är rebeller som vaktar den. Egentligen alla regeringsinstitutioner så ser man att de står utanför med vapen.
Och du har ju pratat med lite folk i Damaskus, eller hur?
Ja, det har jag gjort. Vi kan höra vad de säger.
نحن ما لنا اصحابين قرار. اصحابين قرار اللي قاعدين على الارض هن اللي بيكونوا اصحابين قرار.
الشعب هيك بده. الشعب هيك بده. فالله استجاب للشعب.
Ja, du får översätta för oss, Lina Mahlers.
Ja, han säger här att det är inte de som kan fatta besluten. Det är inte folket som kan fatta besluten. Men samtidigt så är det här det folket vill. Och de hoppas att det här ska då leda till det bästa. Andra som jag pratat med sa också att det här, vad som än kommer så kan det inte vara värre än de då årtionden av Assads styre som de redan har sett.
Och HTS har ju sagt att alla folkgrupper och religiösa samfund ska vara välkomna i Syrien. Men vågar människor lita på det där? De vill gärna, men vågar de lita på det innerst inne?
Många säger ju, vi hoppas verkligen att det blir så. Ni andra som jag säger, de säger vi hoppas på det bästa. Medan andra säger att det här är det ansikte de visar nu. Vi får se vilket ansikte de visar senare. När vi börjar se vart det här går. En del av det som jag pratat med också i Libanon vill inte resa tillbaka till Syrien än. Av just den anledningen att de vill se hur, om de här försäkringarna verkligen är verkliga eller om de kommer ändra sig.
HTS är ju terrorstämplade sedan tidigare, men flera länder, bland annat Storbritannien, USA och även FN överväger ju att ändra den bedömningen. Vad skulle det innebära för det syriska folket och HTS?
Om de vill bli ett legitimt styre här som det är det de verkar sikta på så behöver de ju få bort den terrorstämpeln för att kunna ha relationer med andra länder. Det som Många har varit glada här över, som jag pratat med, att ett slags tullar har försvunnit också på varor som har blivit dyrare. Men Syrien är under sanktioner med Assad-regimen, så det lider folk oerhört svårt av. Man ser längs med vägarna också hur det är bensindunkar som står uppradade, där det är brist på bensin. En man jag precis pratade med här sa att han inte haft el på 5 dagar. Så för att kunna få in hjälp och stöd och bygga upp en varaktig ekonomi så behöver de ju vara erkända av andra länder.
Hur är det då? Det finns ju flera etniska grupper i Syrien. Hur är relationen mellan kurderna och HTS till exempel?
De har ju stridit mot varandra. Men HTS har ju kopplingar till Turkiet. Men framförallt de här andra rebellgrupperna som får direkt stöd av Turkiet har ju varit i direkta strider med kurderna. HTS har ju kört ut kurdiska grupper från områden som de då tagit över i norra Syrien. Så det är ju en balans med kurderna som vill behålla sitt hårt vunna självstyre och inte då vara en del av ett HTS-styre, utan de vill ju ha sin egen autonomi som de har kämpat för de senaste åren.
Och Mohammed al-Bashir, som lett HTS islamistiska styre i nordvästra Syrien, har ju fått uppdraget att sätta ihop och leda en övergångsregering. Vad vet de om hur det arbetet går?
Ja, den har ju bildats, den här regeringen, men hittills så har den inte fattat särskilt många beslut. Det är just det här med tullarna som jag nämnde tidigare är någonting som människor här har uppskattat av det som de hittills då har gjort. Men den regeringen är fortfarande i sin linda, så det människor här väntar på vad de kommer att göra.
Stort tack Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Damaskus. Då ska vi prata elsäkerhet i händelse av en attack mot vårt energisystem, liknande det som Ukraina utsatts för upprepade gånger. Senast igår morse så slogs ju delar av elsystemet ut efter en massiv rysk missilattack. Skadorna på energiinfrastrukturen blev omfattande och det statliga energibolaget uppmanade ukrainare att hushålla med elen. Med mig här i studion nu, Lina Bertling-Tjernberg, professor i elkraftsnät på KTH. God morgon.
God morgon.
Ja, vad säger du? Hur skulle Sverige klara en liknande attack mot elnätet som det som Ukraina utsätts för?
Alltså, Sverige har ju väldigt bra förutsättningar med en väldigt bred portfölj av olika slag för elgenerering. Men energiinfrastrukturen är ju en kritisk infrastruktur i ett samhälle. Så det är klart att det är ju en risk för alla länder idag.
Vad skulle hända här då i ett sånt scenario?
Det som händer är ju, man använder elektricitet för egentligen alla typer av tillämpningar i våra hem idag. Och eftersom vi är i ett kallt klimat, så det första man tänker på hushållen så vidare, det är ju att hålla värmen i våra hushåll. Men sen är det ju kommunikation, skulle jag säga, att det är väldigt viktigt att man har en radio till exempel, att man har någon form av annan typ av försörjning, kanske batteri, men även mekaniska lösningar för att kunna lyssna.
Så det skulle bli kallt, men det skulle väl bli mörkt också?
Ja, absolut. Men jag tänkte på det som var med värst. Nej, men absolut. Det säger också. Men jag tror att det är väl olika skalor på vad som är allvarligast. Men absolut. Det är ju, och det har ju mycket med säkerhet att göra, med belysning, framförallt kanske i städer och sånt.
Skulle det påverka tillgång till vatten i ledningarna?
Ja, absolut. Allting blir, nästan alla system har ju beroende av el. Och det är därför som det är så bra att vi senaste åren, får man säga, har byggt in en flexibilitet i systemet. Där vi har byggt väldigt mycket lokal elproduktion som kan stötta i typiskt sådana situationer.
Just det, för på grund av kriget i Ukraina så är ju säkerhetsläget i vårt närområde allvarligare än på många år. Så vad gör man då? Du var inne lite grann, men vad gör man konkret för att säkra upp beredskapen för el?
Ja, alltså jag har ju inte ett ansvar för beredskap, men däremot så vet jag hur vi bygger våra elnät. Och en av de saker som man ser utveckling senaste åren, det är ju att vi börjar bygga mer lokal elproduktion. Och att vi har olika lösningar för energilager. Och då är det ju batteri som är den stora liksom, volymen som vi har idag. Och har man olika lokal elproduktion så går det naturligtvis att hantera kortare avbrott på ett bättre sätt. Men sen handlar det också om att med den teknik vi har idag så kan man ju prioritera elkonsumenter. Och det tror jag är väldigt viktigt att tänka på, att i ett samhälle så har vi olika kritiska. Vi har ju sjukhus till exempel och säkerhetssaker. Och där kan vi prioritera olika kunder, elkonsumenter. Och det kunde vi inte göra förr i tiden. Så det är en bra metod också.
Och nu är ju också Sverige kopplat till det europeiska elnätet. Vad spelar det för roll för beredskapen i en krissituation?
Ja, alltså det är ju en väldigt styrka i elkraftssystemet är att det är ett sammansatt system. Och Sverige var faktiskt en av de första länder i världen som var sammansatt internationellt. Och då är det de nordiska länderna. Men sen är de nordiska länderna också då sammansatt med europeiska. Och den europeiska kontinentalt är det största sammansatta elsystemet i världen. Som till exempel nu också är integrerat med Ukraina och Moldavien. Sitter man ihop elektriskt så har man en möjlighet att kunna dela på generation så vidare. Att man kan hitta en stabilitet i systemet. Så större system man har så kan man skapa en större redundans. Så att det ger en säkerhet.
Men att ens tänka på allt det här, är det allt för apokalyptiskt eller realistiskt?
Jag tänker så här att tyvärr så är det en realitet idag att den energiinfrastrukturen är hotad eventuellt. Och det man behöver vara beredd på är ju då att kunna ta ett ansvar. Och då är det bra att tänka vem man är i ett samhälle. Och jag vet att jag hörde någon säga att om man är idag en person som kan ta hand om sig själv, då förväntas man kunna göra det under en period, om det skulle hända någonting. Och därför så är det viktigt, tror jag, för alla att tänka, vad har man för i sitt hushåll, sitt hem, hur kan man se över värmetillgång, belysning och även vissa fundamentala saker. Så att det är en realitet vi behöver tänka på. Vi ska ju naturligtvis inte skapa någon skräck eller oro i systemet, men att ha kunskap om preliminära elementära saker tror jag är väldigt viktigt.
Så konkret, hur ska vi förbereda oss hemma?
Ja, alltså livsmedel har vi ju pratat om att ett antal dagar. När det gäller el så tänker jag att det är viktigt att man har alternativ. Har man möjlighet att elda till exempel hemma? Har man kanske en grill? Man har gasol? Man har någon form av alternativ för att kunna skapa värme. Och även belysning. Och sen så tänker jag att kommunikation är väldigt, väldigt viktigt. Och där är det ju radio till exempel. Själv köpte jag faktiskt in inför jul nu en sån här radio som man ska kunna veva igång. Och mekaniska, alla typer av apparater som är mekaniska har ju en helt annan robusthet än det som är på elektricitet. Så att man ska kunna ha både och, tänker jag. Så det är viktigt att tänka att allting kan inte bara hanteras elektriskt. Man behöver kunna göra mekaniska lösningar också.
Nu är vi är ju väldigt beroende av våra mobiltelefoner.
Ja, absolut. Och just det här som jag köpte nu faktiskt, det skulle egentligen vara en hemlighet, men jag har köpt sånt till familjen. Och det är en liten radio som man kan veva upp och sen även ladda telefonen. Och jag tänkte det, om jag köper en pryl nu så tänkte jag att det var nog en bra pryl att ha till.
Batterier, tänker jag, det kan väl vara bra att ha också?
Absolut, väldigt mycket batterier. Men det är också så att batterier är bra för det går väldigt fort att använda och det går fort att transportera och så vidare. Men man kan inte ha det under väldigt lång tid. Egentligen, om man inte också har en lokal uppladdning.
Jag tänker ficklampor, kanske man har en batteriradio.
Absolut, absolut. Det är också viktigt.
Tack så mycket, Lina Bertling-Kärnberg som är professor i elkraftnät på Kungliga Tekniska Högskolan. Då ska vi till Ryssland nu, där Putins parti Enade Ryssland ska hålla sin årliga kongress i Moskva idag. Frågan är vilken betydelse en sån här kongress får när president Putin i stort sett har oinskränkt makt. Vi ska prata om det här nu med mångårige Rysslandskorrespondenten Malcolm Dixelius och Maria Engqvist, analytiker och Rysslandsexpert vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. God morgon och välkomna båda två.
God morgon.
Tack.
Om vi börjar med dig, Maria. Vilken roll spelar Enade Rysslands årliga partikongress?
Alltså, rent formellt så kan man ju säga att det är ju en partikongress som rent tekniskt måste genomföras. Man håller den med jämna mellanrum. Man diskuterar årets arbete, man ska revidera partiprogrammet, rotera medlemmarna i sin högsta exekutiva kommitté och sådär. Men man måste ju också komma ihåg att det här är ju inte ett politiskt parti på samma sätt som vi tänker oss i västvärlden eller i Sverige. Utan det är just ett instrument för att säkra Putins makt. Det är själva basen för det. Det är inte riktigt självständigt.
Malcolm Dixelius, hur skulle du beskriva Enade Ryssland? Vad är det för slags parti?
Jo, men det är en organisation som är till för att mobilisera landet i den riktning som Putin och de styrande i Kreml idag vill. Om man tittar på det som står på dagordningen idag så är väldigt mycket knutet till den särskilda militäroperationen, det vill säga kriget i Ukraina, där partiet ska mobilisera både moraliskt stöd och i rätt stor utsträckning också praktiskt stöd vid fronten.
Så vilket förhållande har Putin till partiet då?
Alltså Putin är ju knappast närvarande. Som president så står han över partipolitiken. Även om alla vet att han är medlem eller att han stöder sig på det här partiet, så försöker han framstå som en landsfader istället. Så han är ju aldrig med i politiska diskussioner eller någonting sånt. När han blir vald så är det andra som sköter propagandan för honom. Själv kommer han ju att ställa upp på sin årliga presskonferens senare i veckan, den 19. Och då är det han, alltså i nästa vecka. Och då, det är hans enda liksom, personliga kontakt med valmanskåren kan man säga. Resten sköter partiet åt honom.
Men är han ens med nu när de samlas?
Det vet vi inte. Jag har inte sett hans namn på dagordningen i vart fall. Men det är möjligt att han gör något framträdande. Det är nästan gångavstånd från där han jobbar. Så att det skulle inte vara så svårt för honom att ta sig dit.
Mm. Men har det här enade partiet förändrats på något sätt och sen Putin kom till makten? Eller har det alltid varit så här att presidenten är liksom för sig och partiet för sig?
Nej, men även hans företrädare Boris Jeltsin var ju... Han var ju partilös till och med. Han hade inte riktigt någon direkt koppling till något enstaka parti. Men det ställde till en massa trassel för honom därför att duman, parlamentet, var då ofta oenigt och oenigt mot honom. Vad Putin gjorde när han kom till makten år 2000 var att dra ihop ett antal partier under den här hatten Förenade Ryssland som så småningom blev ett eget parti. Och det har då sett till att ge honom ett lydigt parlament och det har han behövt för att driva igenom sin politik. Så att Förenade Ryssland har i duman egen majoritet, en kvalificerad majoritet idag, och styr också de flesta av Rysslands stora städer.
Maria Enqvist på FOI, vem eller vilka skulle du säga är närmast president Putin nu?
Ja, så det där är ju en fråga som vi analytiker får ganska ofta, och den är ju ganska svår egentligen att ha någon direkt insikt i. Men alltså, om man liksom tittar på det här utifrån så finns det ju liksom ett par givna personer. Dels är det ju Sergej Shoigu, men också tidigare sekreteraren i säkerhetsrådet Nikolaj Patrushev. Men det finns liksom en rad olika personer som har funnits kring Putin under flera år. Däremot så fungerar ju det här politiska systemet så att det sker ju liksom en växling i det här hela tiden. Så att säga exakt vem som är i störst favör just idag är kanske lite svårt, men han har ju uppenbarligen liksom en närmre krets helt enkelt som han förlitar sig på.
Mm. Men han kommer ju inte kunna sitta för evigt, så när den dagen kommer, vem är det som kan efterträda honom?
Det här är ju en återkommande fråga återigen då. Jag menar, det som är problemet i just det här systemet är ju att Putin har ju omkring sig en rad personer som alla är väldigt gamla. Och det här med efterträdare, det är egentligen inte en fråga som man överhuvudtaget diskuterar i Ryssland. För det i sig att börja prata om det är att utmana den sittande presidentmakten. Så det som man skulle kunna göra egentligen, om man är intresserad av att kanske få ett ställtips, är just att titta lite grann på vilka i den yngre generationen som är födda på sent 70-tal, kanske tidigt 80-tal, som ändå finns i den ryska regeringen. För det kommer att aktualiseras och det blir lite bättre med det ju längre tiden går, så att säga.
Malcolm Dixelius, vad säger du om det? Man tittar på någon av de yngre, vad finns det för förmågor där som skulle kunna ta över?
Ja, det finns en person som länge har pekats ut faktiskt. Jag menar, det finns en viss risk med att bedriva den här sortens spekulationer i Ryssland. Men det finns ju tillräckligt många nu i exil som ägnar sig åt det här. Och de pekar ju ofta ut en person som heter Alexej Djumin. Som är bara dryga 50 år gammal, har funnits nära Putin väldigt länge och har gjort både en militär och en civil karriär. Och han, Jomin upphöjdes i år till en ny post egentligen som nära rådgivare till Putin och flyttades då till Moskva från Tula där han tidigare var guvernör. Så det är en sån person som definitivt är en påläggskall. Sen är det inte sagt att det är just han som kommer att efterträda Putin. Vi vet ju vad som händer om Putin försvinner. Han efterträds. Alltså om han skulle dö eller försvinna på något annat sätt, då efterträds han alltså av premiärministern Mishustin. Men han är inte tippad egentligen som en, på allvar som en ledare för ett framtida Ryssland.
Men vad utmärker den här Dumin, heter han så?
Dumin, ja. Vad som utmärker honom är att han anses då har varit väldigt framgångsrik. Det börjar med att han är livvakt. Han är en del av livvaktstyrkan kring Putin. Sen gör han då en betydande insats för övertagandet av Krim 2014. Och det gör honom genast populär. Och sen är det många som tippar att han då direkt kommer att hamna i Kreml. Men det gör han inte, utan han får under en period då guvernörskapet i Tula som han tydligen har skött väl. Och har en viss status bland regionala ledare i Ryssland. Och så får han i år då den här upphöjningen till en post som är, man kan säga, den civila motsvarigheten till säkerhetsrådet. Ett slags statsråd, civilråd. Där blir han sekreterare och det är en helt ny post och det är nära knutet till Putin personligen. Så det finns någonting i den här trappan som tyder på att han har goda möjligheter att i vart fall ingå i ett nytt ledarskap om det kommer ett sådant. Men annars håller jag med Maria om att alla andra som man har diskuterat, de är ju samma ålderskategori som Putin och därför blir de mindre och mindre intressanta för varje år som går.
Och hur länge tror du att Putin sitter kvar då?
Jag tror inte han sitter hela sin presidentperiod. Han är ju vald på 6 år nu och det tror jag inte helt enkelt. Både omständigheterna och hans person tyder på att det kommer att ske en förändring. Men vi vet ju inte, det finns ingen enkel metod för att byta ledare så som ledarskapet eller så som Ryssland styrs idag. Utan det måste ske genom yttre omständigheter. Att kriget i Ukraina misslyckas så till den grad att det uppstår missnöje i den övriga ledningen. Eller att Putin själv helt enkelt inte är förmögen att fortsätta på grund av sjukdom eller någonting annat. Men jag har svårt att tro att han kommer att sitta hela sin presidentperiod.
Mm. Vi ska prata lite om Rysslands och Putins relation till Syrien också. Maria Engqvist på FOI. För en vecka sedan så föll Assad-regimen i Syrien och Assad har fått politisk asyl i Ryssland. Hur påverkas Putin av den här händelseutvecklingen?
Ja, det är ju onekligen en olägenhet. Jag tror att man gärna hade sett att man skulle vilja ha fortsatt kontroll över situationen i Syrien, inte minst i och med att man har hyfsat stora mängder personal i Syrien, men också en hel del militära system som man naturligtvis vill ha kontroll över. Vi kunde ju se igår redan att det pågick en delvis evakuering i alla fall av rysk personal och även ett antal vapensystem, S-400 ryktas om till exempel. Men som sagt, det är ju en olägenhet absolut, och jag tror att den ryska politiska ledningen kommer att försöka göra allt i sin makt för att komma till något slags avtal med de nya rebellerna som styr Syrien, antingen för att kunna ha kvar delar av sina resurser där. Om man inte gör det så kommer vi förmodligen att se en ännu större hängivenhet att helt enkelt försöka vinna i Ukraina. Däremot så har ju liksom Syrien som sådant minskat i betydelse för Ryssland allt eftersom att åren har gått, och inte minst i och med att man också inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina.
Mm. Ja, som du sa, Ryssland verkar som de är på väg att lämna Syrien. Det kommer nu att ett ryskt fraktflygplan har lämnat en flygbas och flygit till Libyen och att det väntas fler flyg. Ska vi tolka det här som att Ryssland är på väg att lämna Syrien?
Ja, det är kanske lite tid att säga. Åtminstone delvis, skulle jag säga.
Och Malcolm Dixelius då, hur tror du att Putin kommer att förhålla sig till det kommande nya styret i Syrien?
Ja, precis som Maria säger så kommer de att försöka göra någon uppgörelse, framförallt att skydda sin flottbas. Flottbasen tror jag är viktigare än flygbasen. Flygbasen har funnits där kortare tid och huvudsakligen varit till för att stötta upp Assad-regimen i Syrien. Medan flottbasen därifrån utgår väldigt mycket av Rysslands stöd till olika afrikanska länder. Men de kommer ju att behöva i alla fall mellanlanda i Syrien om de ska fortsätta på det viset. Om de nu inte, om det finns tecken på att de börjar flytta över resurser till Libyen, ja då, där har de ju kontakt med en del av makten som ju är delad i Libyen. Och det kan ju hända att de försöker att upprätta en ny bas där för att kunna stödja sina olika operationer, alltså paramilitära styrkor som opererar i olika afrikanska länder.
Tack så mycket. Malcolm Dixelius, mångårig Rysslandskorrespondent, och Maria Engqvist, analytiker och Rysslandsexpert vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Och nu har Ekots Karina Segura Morberg kommit in i studion för att ge oss nyhetssammanfattning.
Precis, vi börjar i Sydkorea. Där har omröstningen i parlamentet om president Yoon Suk-yeol ska ställas in för riksrätt börjat. Det styrande partiet enades innan omröstningen i att rösta nej till att ställa presidenten inför riksrätt, rapporterar AFP. Efter att presidenten i början av förra veckan införde krigslagar som sen snabbt fick dras tillbaka så har det kommit krav på hans avgång. Runt 200 000 personer väntas ut på gatorna i huvudstaden Seoul idag för att visa sitt stöd för att ställa presidenten inför riksrätt. I Eskilstuna har en person hittats död igår kväll i en lägenhet och polisen utreder det som ett mord. En person som också var i bostaden har gripits misstänkt för brott, skriver Eskilstuna-Kuriren. Och i Göteborg så har en man gripits efter en skjutning igår kväll i Västra Frölunda. En man skadades i skjutningen som skedde utomhus. Han fördes till sjukhus men ska inte haft några livshotande skador.
God morgon, du som just vaknat, P1 Morgon och Pia Fridén här. Protester i Georgien mot nyvald president och ljudbilder från pågående terrorrättegång i Stockholm mot IS-misstänkta. Och en del musik bjuder vi också på. Lucia-sång från ett svenskt tåg i Tokyo. Och den svenska tonsättaren Allan Petterssons många symfonier som nu tolkas och spelas in på nytt ska vi också prata om. Vi ska till Georgien nu, där parlamentet under ledning av regeringspartiet Georgisk Dröm väntas utse en ny president idag. Det pågår stora protester till stöd för den nuvarande presidenten som har ogiltigt förklarat valet och hon vägrar att avgå i protest mot regeringen. Frågan är vad som väntas nu om hon inte lämnar sin post. Vi hör Rasmus Kahnbäck, reporter på Blankspot som är i huvudstaden Tbilisi och som säger så här om protesterna.
Ja, jag står framför parlamentet just nu och folk spelar fotboll. För han är ju en gammal fotbollsspelare, den här presidenten. Och det är en form av protest för att visa att ja, vi vet vem du är. Och här under dagen förväntas det att komma väldigt, väldigt många fler demonstranter. Och man har delat ut regnponchos och skyddsglasögon. Och jag ser här borta längst ner för gatan att kravallpolisen håller på att göra sig redo just nu.
Ponchos och glasögon? Vad sa du?
Ja, men,
vad ska
ja,
de skydda sig mot?
Kravallpolisen står nere med vattenkanoner här nere för gatan och de senaste veckorna har vi sett att kravallpolisen använder just vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Så detta är ett sätt att skydda sig för det.
Och varför vill folket inte ha den här fotbollsspelaren då som president?
Ja, delvis är det väl så att man anser ju att valet som hölls den 26 oktober inte gick rättvist till. Så det har varit stora demonstrationer sedan dess. Dessutom så har den sittande presidenten som är oppositionell, Salome Zurabishvili, hon har sagt att man inte ska erkänna det här nya presidentvalet till följd av att man inte tyckte att valet den 26 oktober var rättvist. Så att människor demonstrerar helt enkelt mot att man inte tyckte att det var ett rättvist val.
Och vad kan du berätta mer om den här nya presidenten förutom att han är fotbollsspelare?
Han kommer från ett parti som är långt ute på högerkanten, People's Front heter det. People's Party, förlåt. Och det var tidigare i koalition med den sittande regeringen Georgisk Dröm, men nu har man då gått in i Georgisk Dröm-partiet. Så han är en pro-rysk president i enkla drag.
Och demonstrationerna efter valet i Georgien har pågått i 3 veckor. Vad vill de? Vilka är de som går ut och protesterar?
Det är lite blandat, men de flesta är ganska vanliga människor. Ofta är de liberala, EU-vänliga personer som har helt vanliga jobb. Men det som vi har sett den senaste veckan som faktiskt varit ganska slående, det är att människor från olika myndigheter, från skolor och så vidare har också anslutit sig till de här protesterna. Så det är en ganska bred rörelse som vi har sett spridas över hela landet.
Och de som är utanför parlamentet där och protesterar, de stödjer den sittande presidenten. Men om man ser till hela landet, vilket stöd har hon?
Ja, om man skulle tro det officiella valresultatet så fick väl oppositionen ungefär 42% mot regeringens 54%, och så var det några andra partier som kom däremellan. Men det anser ju inte oppositionen och även västvärlden har till stor del sagt att det inte var ett rättvist val. Så att stödet för presidenten, det är ju tudelat, men det verkar ändå som om det finns ett relativt högt stöd här i landet.
Och en fråga som splittrar landet är också om man ska närma sig EU eller Ryssland. Varför är den frågan så känslig?
Georgien invaderades av Ryssland 2008. Och sedan dess har man ändå sett Ryssland som någon form av den stora fienden i Georgien. Och alla relationer med Ryssland har sett som väldigt marginaliserade. Så just därför är det många som ställer sig frågan, hur kunde det bli så här? Hur kommer det sig att en regering går in och säger att man faktiskt vill se ett, ja, men de säger inte uppriktigt att man vill se ett närmande mot Ryssland, men de vill åtminstone se normalisering i relationerna med Ryssland.
Men, och den sittande presidenten då, som säger att hon ska sitta kvar, men kan hon bara göra det?
Det blir nog svårt, eller jag har i alla fall svårt att se att hon skulle kunna göra det. Hon kom nu här på morgonen förbi parlamentet, hon bor inte så långt härifrån. Och journalister frågade henne, men hur ser du på det här valet? Hon sa att, jo men jag hoppas, eller för det första sa hon i morse att hon inte kommer ge några kommentarer. Men tidigare igår kväll sa hon att hon hoppas på att omvärlden, framförallt västvärlden, kommer att fortsätta erkänna henne som den legitima presidenten. Så här finns det verkligen en konflikt som kommer urarta sig de närmaste veckorna.
Mm. Vad tror du kommer hända den här dagen?
Ja, i kväll har man sagt att man ska ha ett jultal framför parlamentet, och det står faktiskt en stor julgran här som jag står och tittar på just nu. Och då kommer Tbilisis borgmästare att gratulera den nya presidenten. Fram till dess så kommer det säkert vara så att det är fler och fler demonstranter som kommer, så det kan bli så att det blir en konfrontation mellan den här kravallpolisen som står här nere och demonstranterna idag.
Det berättade Rasmus Kahnbäck, reporter på Blankspot från Tbilisi, om protesterna mot den nya presidenten som alltså väntas bli vald av parlamentet idag. I en tidigare version så sa vi att han redan är vald, men det stämde alltså inte. Då ska det handla om den terrorrättegång som pågår i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Det handlar bland annat om misstankar om attentatsplaner för terrorgruppen IS. 4 personer, bland de 2 bröder, är åtalade för deltagande i en terroristorganisation. Och det här är första gången som en svensk domstol ska pröva det brottet. Vår reporter Henrika Åkerman ska ta med oss på rättegångens första vecka.
Säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt ligger under jord och har inga fönster, och en glasruta skiljer av oss som är här för att lyssna mot de åtalade som sitter i en annan del av salen med rätten.
Men då ska vi börja med att se vad åklagaren har för yrkanden.
Yrkesansvaret följande. Deltagande i terroristorganisation grovt brott. Brottet är grovt eftersom deltagande har skett inom ramen för en särskilt farlig terroristorganisation, IS, inom vilken det finns vilja och förmåga att begå upprepade fall av terroristbrott.
De fyra åtalade sitter med ryggen mot åhörarna. Det är två bröder i 25-årsåldern med svensk bakgrund som konverterade till islam för ungefär 10 år sedan och ska ha blivit allt mer radikaliserade de senaste åren. Det är en ung man i 20-årsåldern som också ska ha kopplingar till ett kriminellt nätverk. Och så en äldre man med grått skägg som tar på sig glasögon när åklagaren börjar prata. Han ska ha varit en slags inspiratör i brödernas radikalisering och är kopplad till den islamiska förening i Tyresö som fungerat som en slags moské där säkerhetspolisen gjorde en stor polisinsats i samband med att männen greps.
Lämna ordet till åklagaren som vill börja sin genomgång av den bevisningen och av den här utredningen. Varsågod.
Ja.
Rättegången här är alltså den första där en domstol ska pröva lagen om deltagande i en terroristorganisation som kom i juni förra året. För att dömas enligt lagen så måste man ha deltagit på ett sätt som kan främja, stärka eller understödja terroristorganisationen som det står i lagtexten. Och i samband med att den infördes så var det mycket diskussioner om vad det egentligen var. I åtalet här så har åklagaren listat en lång rad olika gärningar som han menar är deltagande. Det handlar bland annat om att ha svurit trohetsed till IS, att ha agerat på uppdrag av personer som kopplas till IS i Somalia och att ha försökt få andra att begå attentat både i Sverige och utomlands. Men också om att ha hanterat vapen och spridit IS-propaganda. Slobodan Jovicic är försvarare till en av bröderna som är åtalade. Och i en paus frågar jag vad hans klient säger om det han är misstänkt för. Har han svurit trohet till IS?
Min klient förnekat han gjort.
Har han ställt sig under IS befäl, IS i Somalia, tagit uppdrag från dem?
Det förnekar han också.
Har han försökt hitta unga personer som kan utföra terrordåd?
I korthet så förnekar han allt.
Jag fortsätter.
I rätten fortsätter åklagaren. Han läser upp chattar och utskrifter av samtal som ska visa att de åtalade har haft kontakt med personer i Somalia som tillhör IS. En av chattarna handlar om instruktioner för vad man ska säga till de som rekryteras för attentat.
I då inlägg 340. And push them to kill as much as possible from the disbelievers. Få dem att döda så många som möjligt avseende de som är otrogna. And start with the youth as a main target.
Via chattar har de två bröderna också haft kontakt med personer i flera andra länder som sedan gripits misstänkta för terrorism, bland annat i Nederländerna, Kanada och Spanien. Advokat Slobodan Jovicic igen.
Man ska nog skilja på tanke och handling och att skriva om saker och att genom den kommunikationen kanske i slutändan ha hejat på någon annan. Det är ju, ska vi säga, en helt annan fråga än att man anslutit sig eller deltagit i en terroristisk organisation.
Lagen om deltagande i en terroristorganisation kom till efter att Sverige i många år haft en mindre omfattande terrorlagstiftning än de flesta andra europeiska länder. Där fanns redan lagar om deltagande eller medlemskap i terrororganisationer och det har lett till att de har långt fler dömda än Sverige. Nils Santemark försvarar den åtalade 20-åringen och säger så här om vad det betyder att det är första gången en domstol ska ta ställning till det så kallade deltagandebrottet.
Ja, det ger ju ett visst mått av osäkerhet naturligtvis, därför att ingen vet riktigt hur den här lagen ska tolkas. Så det här kommer ju fastlås i praxis i princip och det här blir då första målet.
Det är andra dagen på rättegången och åklagaren håller fortfarande på att lägga fram sin sakframställan.
Ja, vi vill se.
Under veckan har åklagaren också spelat upp timmar av bevisning från avlyssning där mycket inspelat i den islamiska förening i Tyresö där säkerhetspolisen gjorde sin insats.
Nu har vi vapenhantering.
Just det här ska visa att 20-åringen lär de två bröderna hur man använder en pistol enligt åklagaren. Åklagaren har också visat upp delar av den IS-propaganda som han menar att de två bröderna ska ha hämtat in och spridit vidare.
2023 så var Sverige ett utpekat mål och jag ville bara visa en del av de här bilderna som då förekommer.
Bilderna visar det som enligt IS är lämpliga mål för attentat. Det är en bild på svenska poliser, en annan på julmarknaden i Haga i Göteborg. Och så har åklagaren läst upp utskrifter av samtal som ska visa hur bröderna försöker rekrytera personer i Sverige. Här är en fråga som en av dem ställer till en annan person.
Finns det ingen stabil muslimsk broder? Det finns saker att göra mot de här sionisterna. Så jag menar, alla de här, det stödjer mitt påstående om att man är här ute för att få tag på underåriga gärningsmän för att utföra attentat.
Alla fyra nekar. Tre av dem är också misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Det handlar om att de ska ha förberett ett attentat med den pistol de hanterade i lokalen i Tyresö.
Men då fortsätter vi på måndag klockan 9. Tack ska ni ha för den här veckan då.
Och reporter i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt var Henrika Åkerman. Lite Lucia-firande nu i P1-morgon lördag. På andra sidan jordklotet, för just nu går ett Lucia-tåg genom Mumindalen i Tokyo. Det är barnen i svenska skolan i Tokyo som lussar och för någon timme sen frågar jag läraren Liv Miyagawa varför de firar Lucia i Japan.
Alltså sådana här väldigt fina svenska traditioner måste ju föras vidare. Och speciellt till den här yngre generationen av svenskar utomlands. Många av de barnen som är med här idag, de kanske aldrig skulle uppleva ett svenskt Lucia-tåg om inte vi gjorde det här. Så det handlar ju väldigt mycket om att föra över detta kulturarv.
Hur går firandet till då?
Det här året har vi tre uppträdanden sammanlagt. Och för ett av dem var på ett svenskt café förra veckan. Och nu har vi två uppträdanden här i Mumindalen utanför Tokyo idag. Så vi har precis haft vårt första uppträdande. Och nu kommer snart det andra uppträdandet. Och då är vi ett 30-tal barn och ett gäng med entusiastiska vuxna som uppträder tillsammans helt enkelt. Barnen har tränat hemma och i skolan och sånt där. Och de är jätteduktiga.
Vilka är det ni lussar för då?
Det är ju föräldrar naturligtvis. Och sen är det besökare som kommer till den här parken, alltså Mumin Valley heter det. Och sen är det ju förhoppningsvis helt vanliga utlandssvenskar som är sugna på lite svensk julkänsla som har kommit hit för att titta på oss.
Är det några japaner som kommer och tittar?
Jo då, absolut. Absolut. Alltså när jag säger vanliga besökare som kommer hit till parken, då menar jag ju vanliga japaner.
Och vad tycker de om Lucia-firandet då?
Det var många glada miner i publiken, så jag tror att de tyckte det var spännande och fint. Men hur och ganska gulligt också, gulliga små barn.
Hur känt är vårt svenska Lucia-firande i Japan?
Inte alls, tror jag. Nej, det är ju inga japaner som vet vad Lucia är. Vanliga japaner, det är ju bara sådana som vi som är antingen halvsvenska, halvjapaner eller som på något sätt har någon anknytning till Sverige som vet vad Lucia är. Alla andra har ju ingen aning om vad Lucia är.
Så de japaner som ändå ser det här Lucia-tåget, hur förklarar ni för dem vad det är ni håller på med?
Just nu i första uppträdandet som var här, då kom ambassadören och pratade och berättade väldigt fint om vad vi håller på med. Så då fick ju hela publiken höra. Och i andra fall så finns det ju små skyltar och sånt. När vi uppträdde på ett café förra veckan, då var det också ett svenskt café. Och naturligtvis så kommer det ju japanska gäster också, men alla kanske inte förstår allting.
Vilka barn är det som går i Lucia-tåget?
Alltså på svenska skolan i Tokyo så går det ju barn mellan 4 och 15 år kanske. Jag tror vi har nästan 70 barn det här året. Och de som vill får vara med i Lucia-tåget, det är inte obligatoriskt.
Så skulle vi kunna få höra lite Lucia-sång från er, tror du? Mm.
Jajamensan, ni kan få höra lite Lusselelle.
Lusselelle, Lusselelle, elva nätter före jul. Lusselelle, Lusselelle, elva nätter före jul.
Lite Lucia-sång från Tokyo där. Och Svenska skolans Lucia-firande hörde vi Olive Miyagawa, lärare på nämnda skola i Tokyo. Sist i P1-morgon den här lördagen ska vi prata om musik och Sveriges mest internationellt erkände tonsättare Allan Pettersson, som skrev 15 fullbordade symfonier innan han avled 1980. Och nu ska ni få träffa en man som ägnat över 10 år åt att tolka Petterssons symfonier tillsammans med Norrköpings symfoniorkester. Och det projektet är nu inne på sluttampen. Inspelningarna av Petterssons verk har vunnit flera priser och fått mycket uppmärksamhet internationellt. Här kommer ett litet smakprov. Om jag är rätt underrättad så ska det här vara lite av inledningen till Allan Petterssons 9:e symfoni, tolkad av Christian Lindberg, trombonist, dirigent och tonsättare. God morgon.
God morgon.
Vad betyder den här 9:e symfonin för dig?
Ja, det är ju ett enormt fantastiskt verk. Han trodde själv att det skulle bli hans sista, för han var väldigt, väldigt sjuk när han skrev det här. Och det är ett långt verk, 67 minuter i en sats. Och det slutar med 2 amen-akkord. Det är en stor, alltså stort verk.
Är det hans bästa, tycker du, eller?
Nej, alltså alla 15, det vill säga 17, för 2 stycken var ofullbordade, 1:an och 17, precis som du sa där. Alltså, jag har favoriter, 12:an, 15, 3:an, 4:an. Ja, jag kan inte säga det. Alla är fantastiska. Ja.
Om vi backar bandet lite då. Vem var Allan Pettersson?
Allan Pettersson kom från den svenska... Han var alltså kommer från en arbetarfamilj och gjorde någonting, en fantastisk resa, alltså intellektuell resa, tack vare vårt svenska folkhem, kan man säga.
Men hur och var växte han upp då?
Han växte upp på Söder i ett litet källarrum med 3 syskon och en pappa som var alkoholist. Och hans mamma tvättade kläder åt grannarna, åt fina herrskap. Och så fick han en violin, eller han köpte en violin, för han sålde såna här
jultidningar,
eller? Precis. Och köpte själv sin första violin, och sen gick det bara framåt och studerade i Paris för stora tonsättare. Och han gick helt och hållet sin egen väg. Alltså en otrolig resa. Och nu anses han då av den som recenserade den här 9:e symfonin i London att vara lika stor som Beethoven. Han säger att han kan inte tänka sig någon kompositör som så på ett sånt fantastiskt sätt har tagit sig an symfoniska mediet.
Men han hade en rätt tuff uppväxt, eller hur?
Otroligt tuff uppväxt och jättemycket motvind genom hela sitt liv. Och så fick han reumatism på slutet. Och han hade ju på 60-talet hade han ju ett uppsving. Men det försvann sen på 70-talet, därför att Antal Doherty, som var den dirigent för Stockholmsfilharmonin som förde honom vid, som gjorde honom känd, han försvann till Washington. Och så var det en ryss som tog över, som inte brydde sig om Pettersson alls.
För han var ju stor både i Sverige och internationellt när han levde, men inte särskilt känd idag. Det här i alla fall.
Nej, alltså vi tar ju verkligen inte hand om honom, tyvärr. Och inte heller den fantastiska symfoniorkester som finns i Norrköping, som nu är hotad att börja dra in på tjänster och sånt. Det är ju någonting som är... Det finns en stor publik ute bland intellektuella som älskar Pettersson och vill honom väl. Men jag tror vi måste göra så mycket mer för att... Och vara stolta över vår nationaltonsättare, skulle jag säga. Mm.
Men är det svårlyssnad musik för den som inte är van att lyssna på klassiskt?
Det kan man verkligen säga att det är. Och det var, man kan säga att Gustav Mahler är väl ett väldigt bra jämförelsemedel. Mahler dog 1911 och dröjde ända till 60-talet när Leonard Bernstein gjorde honom riktigt känd. Idag tycker vi att Mahler är fantastisk. Han är ju modern. Han föddes ju 1911 och dog 79, så att vi får räkna med kanske 50 år från 79. Men jag gör vad jag kan. Och i Norrköpingspubliken älskar det här. De ger stående ovation varje år. Så det är ju inte svårlyssnat på så sätt. Det går ju att ta in om man ger sig tid att sitta ner.
Mm. För du har ju hållit på med det här projektet sedan 2011, tror jag.
Ja.
Och spelat in samtliga... det är i alla fall målet. Samtliga Petterssons symfonier tillsammans då med, som du sa, Norrköping.
Ja. Nästa år spelar vi in den sista, nummer 10. Och då har vi spelat in allihopa.
Mm. Men varför ville du göra det här?
Oh, det var ju ett fantastiskt projekt för mig. Det är därför att han är för mig en av de allra största tonsättarna som lever. Jag tycker till och med att han har mer att ge än Gustav Mahler.
Det här att han var svårt sjuk under långa perioder, hur har det påverkat hans musik, tror du?
Egentligen inte alls. Man vill gärna göra en story av det där, att hans musik har blivit så svår och sådär. Den innehåller allt. Alla hans symfonier innehåller smärta, lycka, kontakt med himlen, och det är... Alltså jag kan till och med börja gråta bara av att läsa igenom partituren, för det är så mycket känslor.
Vad vet du om hur han var som person då?
Ja, han hade en liten krets av vänner som berättar att han var väldigt social och väldigt rolig. Han hade en enorm humor. Men sen så kände han sig, jag tror han kände sig utanför lite grann i svenska musiklivet, och han kände sig hotad, så att... Det var ju det här med, det värsta var ju när de skulle ta sjuan på turné i Amerika. Det var Dorothy som hade sagt att det skulle göras där. Och så fick han jobb i Washington, så det var Rosty Svenske som tog över, och han strök den och satte in Brahms pianokonsert med sin fru istället.
Det tog han hårt, eller?
Att han tog det jättehårt, så han till och med sa till filharmonikerna att de fick inte spela hans verk mer. Så det var ju en stark man, stark personlighet som hade mycket integritet, och blev det konflikt så stod han gärna där och tog den konflikten.
Det är svårspelad musik, jag förstått, som sällan har uppförts då. Vad fick du för reaktioner från musikerna i Norrköping när de skulle spela i det här?
Vi hade 50-50-läger, skulle jag vilja säga. 50% som hatade det, 50% som älskade det. Men den här nian var ett breakthrough, för den kanske är den svåraste. Och vi jobbade så hårt, och jag tror jag var hatad av väldigt många. Men den vann sedan bästa orkesterinspelning 2014 i Gramophone, som är den mest prestigefyllda musikkritiktidningen.
Går du att förklara varför den är svårspelad?
Han kan orkestern perfekt, och han utnyttjar varje instrument till bristningsgränsen. Så att det är ju så att han skriver musik inte för just då han levde, utan han skriver musik för eternity. Och det är fullt spelbart, det är bara det att det måste in i repertoaren, så orkestrar måste spela det många gånger innan man behärskar det.
Ni var ju i Wien och spelade hans sjunde symfoni, den som ströks då. Hur var det?
Ja, det var helt underbart. Det var första gången Petterssons musik spelades där, och vi fick stående ovation och vi fick otroliga recensioner. Det var helt underbart.
Och de här inspelningarna som har gjorts då, hur har de tagits emot?
Ja, det har bara regnat ros över Norrköpings symfoniorkester, som jag skulle säga är en internationellt otroligt fantastisk orkester.
Det finns ju många svenska kompositörer som spelas väldigt lite. Så varför ska just Allan Pettersson få så här mycket uppmärksamhet, tycker du?
Därför att han är den mest gedigna. Hans partitur är... de är så otroligt bra. Jag menar, det är precis som du kan jämföra Mozart och Salieri. Det här är enligt mitt sätt att se, när jag har träckt in i alla de här symfonierna, så är det en... Han är one of a kind.
Men går det att säga varför hans musik är relevant idag?
Därför att den visar den talar människans språk. Precis på samma sätt som Strindberg i alla sina texter har skapat någonting som är för alla.
Så finns det något i hans musik som kan ge hopp i den här mörka tiden vi lever i?
Oh ja, Väldigt mycket. Det finns ju alltid, på slutet i sjunde symfonin är när han möter nästan, när han möter himlen och Gud och allting. Det finns så mycket tröstande, vackra ställen i den här.
Tack så mycket Christian Lindberg, dirigent, tonsättare och trombonist. Och vi avslutar med Allan Petterssons genombrottsverk, lite från den sjunde symfonin. Då måste jag bryta in här tyvärr och säga att producent Peter Bjurbo, reporter Matilda Kindström, tekniker Alma Segerholm, jag heter Pia Fredén. Tack för att ni har lyssnat.